Mats Linder Skogberg och Fedra Toma från Norrköping träffade i början av 2020 Dagny Jorgi och Elfon Björk. Två personer som har varit med länge i synskadesvängen och de har naturligtvis otroligt mycket att berätta om. Mats börjar med att be dem presentera sig.
Jag heter alltså Dagny Jorgi och är född 1927. Vad gäller utbildning så har jag Tomteboda skolans 10 år bakom mig först och sedan 3-årigt gymnasium som ledde till studentexamen och sen en 1-årig korrespondenskurs på Pohlmans handelsinstitut som skulle leda fram till att man skulle kunna sköta affärskorrespondens på tyska och engelska. Sedan när det gäller yrkesliv så arbetade jag först på Thulebolagen, ett stort försäkringsbolag, som diktafonskriverska. Och sedan har jag varit 45 år hos DBFs bibliotek, som det hette först, som blev SRS bibliotek och sedan från 1980 statligt bibliotek och hette då TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket. Och därifrån pensionerades jag 1992. Det är vad som är att säga om mig.
Jag är Elfon Björk, som har varit blind sedan jag var 4 månader. Kommer uppifrån Skellefteå-trakten egentligen. Hamnade förstås på Tomteboda när det gäller skolgång på den tiden när jag var 7 år. Och sen efter 10 år och inbegripet en yrkesutbildning på 3 år. Som gjorde mig till blandat korgmakare, borstbindare, pianostämmare. Och nästan för ett lamt försök om man kunde ha blivit organist. Men det dög jag inte till. Men i alla fall kom jag att dessutom lägga 2 år på folkhögskola i Vindeln till den här utbildningen. Efter det så hamnade jag ute på vidbredden, alltså som man brukar säga, med jobb som pianostämmare i 10 år i Västerbotten, Norrbotten och reste runt där. Jag jobbade. Sen när det började bli lite tunt med jobb och dessutom ville jag helst kunna komma hem till familjen också som jag hade kommit att vi hade gift bort mig så att säga och fått ett par barn och då vill man inte hålla på och ligga ute månad för månad. Så då hamnade jag i Norrköping för där fanns det ett jobb med rehabilitering av synskadade i vuxen ålder. Och det var, man kan säga, en allmän rehabilitering från början som övergick i enbart yrkesträning och rehabilitering. Så det var jag 35 år. Och efter pensioneringen så har jag stannat kvar i Norrköping och fortsatte istället då eftersom man har sagt att man ska jobba längre. Det finns vissa politiker som tycker det. Så har jag fortsatt att stämma piano.
Både Dagny och Elfen, alltså ni hamnar ju på Tomteboda. Måste ju vara på 30-talet då?
Ja. Ja. 1934 började jag skolan.
Alltså det som jag funderar på rätt mycket, hur kändes det att åka hemifrån liksom och flytta till Stockholm? För det var ju ganska långt ifrån Vilhelmina respektive Byske, Skellefteå och ner till Stockholm.
Ja, jag tyckte det var ganska förfärligt förstås. Och själva resandet har jag förträngt väldigt mycket.
Hur ofta fick ni åka hem? Det var väl lite olika. Du, Elfon, hamnade ju på Tomteboda precis under krigsutbrottet där till och med. Väl.
Första året, så, det var ju 39 jag kom ner. Och då bröt kriget ut just då på hösten när jag började skolan.
Mm.
Och det gjorde att man av två skäl, för det första så var det många som inte fick åka hem på de större loven. Så jag åkte inte hem till jul till mina föräldrar, mitt föräldrahem. Sen var det ju det också att senare under kriget var de ju särskilt måna om att få iväg oss ifrån skolan, så att då fick vi komma hem till jul allihop.
Mm.
Därför att skolan ligger ju låg, rättare sagt, vid Skandinaviens största bangård, och det visste man skulle bli första bomboffret om det blev krig.
Mm. Mm.
Så hem med ungarna, så de slapp ha det bekymret.
Ja, men det har man ju pratat med fler på Tomteboda, att det var väl, det är olika upplevelser, men det måste ju ha varit jobbigt att vara borta hemifrån så långa tider, så att säga.
Men barn har en förunderlig anpassningsförmåga, så att det blev ju framförallt efter sommarloven, så hade många ju en hel del att berätta. Och framförallt vad man hade hört på radio, för radioapparaterna började ju komma i bruk i slutet på 30-talet. Så vi hade ju en batteridriven radioapparat förstås. Och det var ju framför allt vad radioteatern hade givit, det berättade vi alla om för varann på höstarna när vi träffades igen. Och hur det var, så var det framförallt klasskamraterna som blev som ens syskon. Men det är klart att det var lite besvärligt. Och visst greps man av hemlängtan och man fick trösta sig själv. Det var ju, alla var ju samma båt. Det var ju ingen som tröstade en, utan man tröstade sig själv. Så på ett sätt blev man ju en självständigare människa.
Jag är ju nyfiken på hur var relationen till familjen när man var så borta så länge?
Jo, det måste jag säga, att min familj lärde sig skriva punktskrift direkt när jag kom hem efter första skolåret. Då fick man en reglett med sig och papper. Så jag visade dem då hur man skulle skriva punktskrift på reglett. Och sen dess har alla familjemedlemmar, ja, pappa lärde sig inte att skriva så bra, men alla de andra, mina systrar och min mamma, de lärde sig att skriva brev till mig. Och det var en väldig förmån att få brev som man kunde läsa själv. De som hade anhöriga som inte hade lärt sig att skriva punktskrift, de fick ju breven upplästa för sig. Och det var en väldig skillnad mot vad det kunde stå i de båda typerna av brev. Så det brukar jag framhålla, att ett brev betyder verkligen så mycket när det är skrivet så att man kan läsa själv.
Och då kommer vi in på det här med punktskrift och läromedel, så att säga. För det fanns ju bara punktskrift för synskadade på den tiden, om vi säger. Eller som kommunikationsmedel att läsa litteratur och skolböcker och allting sånt.
I Sverige.
Ja, just det.
I Sverige ska vi lägga till.
Ja.
Mm. För det har ju utvecklats på olika sätt beroende på underlaget för just läsning av talböcker som vi sen kommer in på. Så det fanns ju redan på 30-talet, men det berodde ju på hur stor befolkning det var och hur många som var synskadade, och man då kunde arbeta med grammofonskivor som var en betydligt dyrare historia. Och att framställa den i liten skala, den litteraturen då på skiva, den ville man inte satsa på i de mindre språkområdena.
Hur mycket av böckerna och så, alltså hur mycket av undervisningen förmedlades via punkt?
All, på Tomtebodaskolan var det all undervisning.
Så lärarna satt liksom inte och läste, högläste för er?
Nej.
Ja.
Det fanns ju klass, det fanns så många exemplar av varje lärobok som behövdes. Tomteboda hade ett eget tryckeri på den tiden och ett eget litet förlag som framställde läroböckerna. Så det fanns ju klassuppsättningar av alla läroböcker. Och det fanns också ett elevbibliotek som var uppbyggt på frivillig väg. Det var frivilliga kopister som de kallades för. De som satt och skrev av svartskriftsböcker, förde över, ska jag säga, svartskriftsböcker från svartskrift till punktskrift. Och då hade de här kopisterna regletter ibland, men ofta användes också pichtmaskiner som man fick. På min tid på Tomtebodaskolan fanns det en mycket duktig bibliotekarie som hade kontakter med seende personer, till exempel pensionerade lärare som ville ägna sig åt det här frivilliga arbetet att föra över svartskriftsböcker till punktskrift. Och hon sökte pengar från olika fonder och lyckades få ihop. Det var ett bra ungdomsbibliotek hon hade byggt upp från, det var ju inte så stort på 30-talet när jag började skolan, men det blev ett bra bibliotek under årens lopp till 70-talet då ungdomsbiblioteket fördes över till det stora DBFs bibliotek.
Mm. Ja, ni har ju varit med, och det som är lite fantastiskt, när kom talboken?
Utlåningen började 1955. Men man hade ju långt före dess börjat arbeta och fundera på teknik för talboken. Och man hade gjort provinspelningar. Den första originalboken, den lästes in på en trådbandspelare. Men sen skulle ju hela verksamheten byggas upp till att producera flera exemplar av varje bok. Och man började 1951-52 och samla på sig inläsningar. Men tack vare goda kontakter med norska Tandberg så kunde man få fram en bandspelare som tog flera timmars band. Så det kunde bli en timme på var sida, och sen kom det ju tunnare band som man kunde köra längre än en halv timme på varje sida, och det utvecklades ju så småningom. Det var 7-tumsband som användes till talböckerna. Det var tack vare Charles Hedqvist som blev DBFs ledare från 1958. På det ombudsmötet då valdes han till ordförande och kallades så småningom direktör. Då hade föregående ordförande hette Ernst Retzler, och han var ju också mycket intresserad för den där tekniska utvecklingen. Men det var framförallt Charles Hedqvist som drev på. Han hade startat ett eget företag.
När blev talboken användbar inom skolan som läromedel?
I slutet på 50-talet kan man säga att det började användas. Men det var ju väldigt klumpigt och många sådana kartonger blev det. Vi hade boxar med 4 7-tumsband till exempel i...
Ska vi säga att 7-tumsband innebär att det var, rullen var 7 tum
ja.
I diameter.
Ja, just det. Men det var ju väldigt ohanterligt att då ha bara en bandspelare och när det sen var hänvisning till, när man kom längre fram i en bok och det var hänvisning till någonstans i början, då skulle man spola och leta. Mm. Så att i början på 60-talet så såddes det första fröet till en studielitteraturavdelning som det kallades i början. De som hade till uppgift att bearbeta studielitteratur och redigera böckerna och göra innehållsband till exempel i början på en bok och få så att anmärkningar och anteckningar kunde bli hanterliga. Men det var väldigt ohanterligt med de här banden och alla många boxar som det blev. 1964 anställdes den första personen som hade till uppgift att börja och bygga upp och fundera på hur man skulle bearbeta inläst material så att det blev hanterligare. Det växte ju sedan under årens lopp till en stor egen avdelning med egen budget och allt sånt där. Men det tog ju fram till och med hela 70-talet. Då var det annat, då var det kassetter. Hade vi gått över till det som också var väldigt svårhanterligt men ändå lite gripbarare.
Men du, märkte du någon skillnad på vad man valde ut för böcker som skulle föras över på ljud och vad man skulle skriva över i punktskrift?
Till att börja med 1955 och framåt, många år framåt, fick vi lov att tänka så att samma bok inte fanns både i punktskrift och som talbok, därför att statsanslaget skulle räcka. Första gången biblioteket fick statsanslag, det var 1953. Tidigare hade man, det var ju så att biblioteksväsendet var, det vanliga var uppbyggt från kyrkoförsamlingarna ofta runt om i landet. Och då tänkte det blindas förenings biblioteksledning som så att eftersom det i varje församling måste finnas några synskadade så skulle församlingen bidra med anslag till det centrala biblioteket. Och det där började från 20-talet började man och vädja till kyrkoförsamlingarna att skicka in anslag till biblioteket. Och det pågick faktiskt ända till slutet på 50-talet. Var det plötsligt någon församling som kom på att nej men, vi har ju inte skickat någonting till det blindas föreningsbibliotek. Så då kunde vi få ett litet anslag plötsligt från någon kyrkoförsamling ute i landet. Men det blev ju mer och mer klart att det här var ju en angelägenhet för hela samhället.
Men du, jag tänkte också på det här att det är ju skillnad på böcker som man kan säga berättande text som man i och för sig kanske klarar bättre på tal om man inte har möjlighet att välja på tal och punktskrift. Och så välja punktskrift i böcker som är mera referens aktiv litteratur.
Ja,
visst, alltså som man ska slå i och gå tillbaka till och ta uppgifter ur.
Ja, det märkliga var att 1955, 56, 57, 58 kan vi säga, då var det ingen nedgång i punktskriftsutlåningen. Alla läste punktskrift, hantverkare och alla. Men då började folk säga, nej, jag har så valkiga fingrar, jag kan inte läsa punktskrift. Men i början då, alla människor läste punktskrift. Och en rolig sak är att den allra äldsta blindorganisationen i Sverige. Den heter Arbetshemmet för blinda, men det är en annan, lite längre historia. Men de hade i sina stadgar det här arbetshemmet som kom igång 1869, men räknas från 1870, därför att då fick den här organisationens styrelse och stadgar. Och där stod det att varje lördagkväll skulle en timme användas till läsning av böcker för att de skulle förkovra sig litterärt. Så att det var inte frågan om att ingen inte kunde läsa punktskrift. Men vart efter talboken vann insteg så blev det ju så att det var mycket bekvämare att lyssna på ett band än att läsa själv.
Var det inte också så kanske att det blev billigare att kopiera talböcker än att producera punktskrift?
Jo, så var det ju också.
På den tiden?
Ja. Ja. Ja.
Det var väl också så att vi fick in mer och mer medlemmar, växelvis kan man väl säga, beroende på att det fanns intresse för att just komma åt en sån sak som talböcker, och som lockade med äldre gärna också, som tyckte det var besvärligt att läsa det här och läsa fort på punktskrift, så det blev någon nära med det.
Ja. Men förstår ni, när vi hade flyttat till huset på Gotlandsgatan, då var det så att man, om man ville låna en aktuell bok, till exempel Utvandrarna, i punktskrift, då fick man lov att förbinda sig att läsa en volym i veckan. Och så skulle den gå vidare till nästa. Så när vi fanns så många på ett ställe när vi hade flyttat till Gotlandsgatehusen, då bytte vi ju band med varann. Så att så fort man hade läst ett band så vandrade det till nästa. Men när talboken kom till, då kunde ju fyra personer på en gång läsa samma bok.
Jag är lite nyfiken på det här uthålligheten. Du säger att alla var tvungna att förkovra sig i punkt och sådär. Jag menar, jag kanske är tvungen att ta mig igenom minst 1000 sidor per vecka kanske.
Mm.
I genomsnitt. Jag har inte räknat på det här, men jag kan försäkra att det är kanske mer än så.
Orkade
man?
Under gymnasietiden, när jag gick gymnasiet då hände det ju att man kanske inte hade samma bok i historia, utan man fick läsa någonting som fanns i punktskrift och sen föra anteckningar under lektionerna. För på den tiden gick lärarna igenom läxorna. Det gör man ju inte på samma sätt idag. Men sen hade vi också lektörer. Då var det damer ur det högre samhällsskiktet som behövde någonting att göra och som engagerades i att läsa högt för oss.
Ja.
Och det har ju många vittnat om i slutet på 50-talet som började socionomutbildning, att de fick engagera familjemedlemmarna och läsa högt. Och läsa in, då hade man ju börjat då kunna skaffa egna bandspelare så att familjemedlemmarna läste ofta in. Men som sagt, anhöriga fick lov att engagera sig också. Mm. Och det berättas att den första manlige blinda studenten, han blev matematdoktor. Då när han stod till studenten så ville hans klasskamrater också ge mamman en studentmössa, för hon hade också stor andel i hans skolgång.
Ja, vad häftigt.
Men det var 1919 eller 20, och han blev en ganska framstående matematiker, men han var så pass originell så han kunde inte utnyttja sina kunskaper. Då hade man på den tiden var Tyskland framstående. Marburg universitetet var framstående, så några for till Marburg och fortbildade sig. Det gjorde till exempel Ernst Rötzler, som var Charles Hedqvists föregångare och som hade en viktig betydelse för DBFs omorganisation 1936. Men det är en organisationshistoria,
ja,
som inte hör hit kanske.
Fär och jag får tacka för både förtäring och trevligt sällskap här. Och...
Tack så mycket.
Det är vi som får tacka också.
Ja, och tacka för att ni vågar er på det här området.